Välkommen till Rum för översättning-podden. I det här avsnittet pratar grisisten och förläggaren Niklas Haga och Anna Blennow, som är docent i latin, om att översätta antika texter till svenska och om Ingvar Björkessons enorma insats på det området med Erik Kullhed, universitetslektor i grekiska. Samtalet spelades in på bokmässan i Göteborg hösten 2023 och podden produceras av Översättarcentrum.
Jag har två samtalare här som ni har hört. Anna Blennow, som är då latinist, svensk essayist och poet. Jag skulle också vilja beskriva henne som en humanistisk detektiv. Det är något som är ganska karaktäristiskt för henne, att hon ofta kommer med spännande, överraskande scoops från det förflutna. Senast om Skogskär Bergbo. Det finns vissa signaler på att något liknande är på gång också om Björkesson. Så det har vi något att se framåt. Och sen så har jag också Niklas Haga här, grecist och översättare och förläggare vid bokförlaget Phaeton. Han driver en serie som heter Molly, som är viktig, alltså ger ut viktiga saker, och bland annat då Ingvar Björkesson översättningar. Och även där är det flera på gång. Det har varit hittills Lucretius om tingens natur som vi har med oss, och det kommer vi prata mer om. Ja, så jag vill börja med att höra lite, få koll på ert förhållande till Björkesson. Så jag ställer frågan till Niklas först, om du kommer ihåg vilken var den första översättningen av Björkesson som du läste, och vad har den haft för påverkan på det?
Det kommer mycket väl ihåg. Det var en bok som heter Odysseen, som jag fick för mig att jag skulle läsa i sena tonåren. Och då hade Ingvar Björkessons Odyssé funnits i några år. Och jag hade ingen aning om att det fanns olika översättningar av Odysseen. Men jag plockade upp en Odysseen, en version av Odysseen, och läste den. Det krävde lite jobb, men det gav en jäkla utdelning. Det var faktiskt den första boken, så kallad äldre litteratur, jag verkligen fick behållning av. Var Björkessons Odyssé. Så han, på något sätt kan man säga att han visade mig att det går att läsa böcker som är skrivna före 1950 och få ut mycket, till och med mer av dem. Det är jag mycket tacksam för. Men jag ska säga, jag försökte sen läsa Iliaden. Jag hade ingen aning om att det fanns olika översättningar som sagt. Jag tror inte hans Iliaden kom väl precis ungefär när jag läste Odysseen. Men då fick jag tag i en äldre översättning. Jag kom en sida, tror jag. Tyckte det var lite pampigt, de tre första raderna. Sen tacklade jag. Så att, hade jag då kommit över en äldre översättning av Odysseen, så hade jag, är det mycket möjligt att jag aldrig hade tagit med en av Odysseen. Då hade jag kanske inte suttit här idag. Så.
Tack. Och du, Anna, hur var ditt första möte med Björkesson?
Ja, jag var också väldigt okunnig från början om hans existens. Han har liksom smugit sig in i mitt medvetande. När jag började läsa latin först i Lund och sen i Göteborg, ungefär i mitten av 90-talet, då var det ju också, då tyckte man inte att det var så snyggt att använda sig av översättningar när man satt och skulle ta sig igenom de här latinska texterna. Och gjorde man det så ville man helst inte låtsas om det heller. Utan min väg in i Vergilius verk till exempel gick ju då helt och hållet genom latinet i en svår och lång kamp. Och det var ju också egentligen precis i slutet av sin verksamhetsbana som Ingvar Björkesson verkligen fokuserade så mycket på latinsk poesi. Det var ju från 2015 som det i rask takt kom flera latinska verk i översättning, Ovidius och så bland annat. Men det jag drabbades av var ju att samma på något sätt känsla av förtrollning som den antika dikten och den antika hexametern gav mig när jag läste det på originalspråk. När jag väl började läsa Björkessons hexameteröversättningar så blev jag förtrollad på samma sätt. Och sen är det ju också så att, jag menar, nu för tiden i latinundervisningen så tycker jag också att vi använder oss mycket mer av svenska översättningar, engelska översättningar på massa olika sätt i studiet än vad man kanske gjorde på, alltså förr i tiden.
En av de få kända biografiska detaljerna som är spridna om Björkesson är att vi nästan inte vet någonting om honom. Alltså han var väldigt anonym. Han jobbade inte i, han var inte liksom engagerad överhuvudtaget i den litterära världen fram till han var i 50-årsåldern. Han arbetade som tarifferare på SAS och sen drog han igång då en karriär 40 år lång fram till att han blev 90. Där han liksom översatte Milton och Dante och Homeros och sådär. Så han är ett bra exempel på en late bloomer i alla fall. Så där. Men annars är det svårt att ha mycket... mycket att veta så. Men jag undrar, du Anna som har börjat eventuellt studera lite arkiv och papper från Björkesson och så. Vem var Björkesson? Och hur påverkade hans livsbana och vem han var, hans översättargärning?
Mm, för där kanske det faktiskt är så att han inte var en så late bloomer som man skulle kunna tro då. Vilket ju är väldigt spännande. Men man har ju i princip, som du säger, inte vetat någonting om hans biografi annat än strödda detaljer. Men efter hans bortgång förra året så har jag och Olof Åkerlund, som ju är producent på Kulturradion på Obs i P1, vi har på olika vägar fått tillgång till delar av Ingvar Björkessons eget bibliotek och delar av hans privata arkiv. Så vi har nu faktiskt påbörjat ett projekt som vi hoppas ska resultera i en bok om inte bara Björkessons verk utan också Björkessons liv. För precis som du sa, Erik, så den här bilden som har blivit så cementerad av Björkesson är ju den här personen som är totalt isolerad från omvärlden, som sitter vid sitt skrivbord och producerar de här verken på ett strävsamt sätt, och den här otroligt tacksamma paradoxen om den här helt anonyme tjänstemannen på SAS som då hade översatt Dante på lediga stunder. Men vad vi har sett här i vårt arbete hittills, det är ju en helt annan bild av Björkesson, och jag kan inte avslöja allt om det nu, utan det får bli en cliffhanger. Men hans minst sagt äventyrliga ungdom och så vidare. Men också att han faktiskt redan från början hade siktet inställt på konst och poesi. Och det har ju varit känt tidigare att han gick på konstskolor i Stockholm och Paris och tänkte sig bli målare. Men sen övergav de planerna. Och tidigare, senare då, som han själv faktiskt sa i någon intervju, ägnade sig åt osystematiska språkstudier i Sydeuropa. Det var allt han avslöjade om sig själv. Så hur blev han den här fantastiska översättaren? Men då har vi i det här arkivmaterialet faktiskt hittat också belägg för att han redan som ung översatte Baudelaire. Så att den här översättningspraktiken är ju då någonting som han har burit med sig hela livet. Och jag menar, vem vet hur länge han har suttit med Dante. Kanske också under många år, flera decennier, tills allt detta då kommer ut i offentligheten. Och då bara strömmar det ju på med de här olika översättningarna. Så att på något sätt, här har vi inte den här skrivbordstjänstemannen, utan vi har faktiskt, kan man säga, konstnären Björkesson, en person som arbetar konstnärligt med översättning. Och det är också det som på något sätt förklarar varför hans översättningar är så otroligt kreativa och fantastiska. Så det är det ena. Men vi har faktiskt också fått lite insikt i hur han arbetade med sina översättningar. För det har ju också varit en gåta hittills. Alltså, hur gjorde han? Hur gick han tillväga? Vilka kunskaper hade han? Hur såg hans systematik ut? Och så vidare. Och då av en slump så har just hans arbetsböcker kring arbetet med Vergilius Eneid bevarats i det här arkivmaterialet. Och här kan vi alltså se exakt hur han har jobbat. Då börjar han från början. Bok 1, bok 2, bok 3. Systematiskt och antecknar exakt när han börjar och slutar. Och hösten 86 avslutar han översättningen. Juni 87 avslutar han kommentaren. Och 1988 kommer då Eneiden i tryck. Så att en otrolig systematik. Men det fantastiska är också att i en av de här anteckningsböckerna så har han alltså skapat sig ett eget litet latinlexikon, en egen latinsk ordbok där han då versrad för versrad har antecknat de latinska glosorna och också en översättning av dem. Och då har jag gjort liksom en första liten koll av det här, och det som är så kul är att man faktiskt kan se på många glosor att han har suttit med sitt gamla skollexikon i latin och liksom hämtat de här svenska fraserna och översättningarna därifrån. Och jag menar, han hade läst latin på gymnasiet, och sen vet vi inte hur mycket han hade läst i andra sammanhang fram till 1980-talet. Men vi kan alltså se att Eneiden blir också hans egen bildningsingång i latinet, och man kan ju då föreställa sig också att han på något sätt lär sig genom arbetet med Eneiden. Så det är otroligt spännande att kunna följa det här. Och han har ju också, ibland så har Björkesson ju fått lite kritik för att han kanske tar lite lätt på metriken ibland och tar sig vissa friheter där. Men i de här anteckningsböckerna så kan vi också se att har han tagit sig friheter så har det inte varit av okunnighet. Han har gjort extremt detaljerade metriska analyser av ursprungstexten, av sin egen översättning, av tidigare översättares metrik. Så att han har varit extremt påläst, extremt förberedd och sen gjort medvetna val.
Ja, vad spännande. Det ska bli kul att höra mer i detalj eller läsa mer i detalj när du väl kommer. Niklas, jag tänkte om vi zoomar ut. Du forskar ju också på översättningshistoria och översättningar. Och framförallt svensk översättningstradition och så. Så jag tänkte höra om dig, om ditt perspektiv på om du skulle placera Björkessons gärning historiskt i svensk översättningstradition eller internationellt bland andra översättningar av den typen av verk som han arbetade med.
Ja, vi kan börja internationellt, va? Alltså, han är, jag vill inte göra anspråk på ha koll på vartenda språk som översätter antik litteratur, men jag tror verkligen han är helt och hållet ett unikum, i alla fall kvantitetsmässigt. Alltså den mängd, inte bara antika texter utan liksom tunga klassiker som den här mannen översatte på, ja, 40 års tid, under 40 års tid ungefär, är oöverträffat, tror jag. Internationellt, definitivt i Sverige, men jag tror inte det finns någon riktig motsvarighet heller. Vad gäller just metriska texter från så kallad förmodern tid. Och i Sverige så står han ju i en metrisk, eller ja, han, först, själva urvalet av texter är ju inte originellt på något sätt. Det kan man ju inte anklaga honom för. Men det behöver man inte vara när man följer texter. I och för sig, i viss mån. Han har översatt en del mer obskyra antika texter som inte räknas som, ska kalla det, stora klassiker. Det är lite originellt. Och sen översatte han en del italiensk, samtida italiensk poesi på 80-talet. Men bortsett från det så är det ju, ja, det är Homeros, det är Vergilius, det är Ovidius, Milton, Dante, ja, Baudelaire som sagt. Jag ska en parentes på tal om det här med Baudelaire. Jag gjorde mina egna efterforskningar i DNs och Svenska Dagbladets arkiv här i veckan. Och där berättade han i någon liten intervju att Baudelaire var hans inkörsport till poesin någon gång på gymnasiet. Jag tror också att Baudelaire faktiskt är hans bästa översättning. Men det kan vi komma tillbaka till. Skulle jag kunna vilja argumentera för. Det finns kanske ett, det kanske är skälet. Men hur som helst, det är internationellt. Och i Sverige då, han står... han var som sagt meteröversättare. Nästan allt han har översatt är metrisk dikt av något slag. Och bara det är idag... ovanligt. Tidigare i svensk litteraturhistoria har det inte varit ovanligt. På många sätt så står han, tillhör han en tidigare fas kanske i svensk litteraturhistoria som han förnyar, skulle jag nog säga. Men just det stora, hans stora insats ligger i översättningen av hexameter. Mer än hälften av alla, jag vet inte, kvantitativt är nog större delen av allt han översatte var hexameter, det vill säga svensk hexameter, som då översätter latinsk och grekisk hexameter, som inte är samma sak. Det här kanske vi kan återkomma till. Och den här traditionen att översätta antik hexameter till svensk hexameter etablerades i slutet av 1700-talet, början av 1800-talet. Och sen dess så har det varit en allena rådande linjen. Alla antika hexameter verkar översatts till svenska hexameter. Och Björkesson fortsätter den här linjen och gör den. Den har tidigare som man översatt den. Man har haft en hexameter som varit högtravande och ganska svår att ta sig in i. Men Björkesson tar den här traditionen och tar ner den på jorden. gör den mycket mer tillgänglig. Men fortsätter.
Vi kanske ska prata just lite mer om hexameter, alltså om hans metrik. Hur tycker du, Niklas, som jag bollar tillbaka frågan till dig, hur tycker du att han liksom hanterar det? Hur tycker du att det fungerar? Björkessons som, det finns ju alternativ förstås, frivers eller jambiska pentamer som i andra översättningstraditioner liksom i England, så är det ganska ovanligt att man gör så här. Om du skulle säga något mer värderande om det, vad skulle du säga då?
Om just som Björkessons hexameter eller om att översätta till hexameter generellt?
Jag tror båda två.
Okej, om vi börjar med generellt då. Så ser jag det personligen som ett stort problem faktiskt att den antika hexametern bara helt kategoriskt översätts till svensk hexameter, eftersom det orsakar en massa problem i den svenska texten som inte går att komma runt. Vi kan återkomma till vilka de är. Sen hur Björkesson hanterar hexametern. Å ena sidan så håller han, som sagt, jag tror man ska kategorera. Det finns en Björkessonska på sätt och vis som man går att känna igen i liksom allt från Baudelaire till Lucretius och Milton. Som jag tror man kan kalla den för en stel ledighet, tror jag. Okay. Positivt. Det är inget värderande, men jag tror att det är någonting som finns. Han lyckas skapa en sorts ledighet i hexametern som ingen har gjort för honom. På gott och ont, skulle jag säga. Den passar bättre i vissa verk än i andra verk. Passar till exempel bättre i Odysséen än Iliaden, exempelvis. Men ska jag gå in på vad jag har emot hexametern generellt?
Ja, det vill vi väl höra.
Ja, vi vill höra det. Alltså, det stora problemet, det gäller alltså översättning av hexameter till alla europeiska språk, tyska, alltså alla skandinaviska språk, tyska och nederländska, som också har de här traditionerna. Vad som händer när man tar den antika metern som funkar på ett annat sätt än den moderna metern är att man måste fylla ut varenda rad. Varenda hexameterrad i svenska, tyska eller vad det nu är, måste innehålla mer information än den antika eller än den latinska eller grekiska. Så det blir helt enkelt en pratigare dikt. Det skulle jag säga är helt ofrånkomligt. Det är inte min upptäckt. Det var en av Tysklands tyngsta grisister under 1900-talet, Schadewald, tappat hans förnamn nu, vad säger du? Wolfgang Schadewald. Han översatte Iliaden på 70-talet redan till en frirytmiserande vers för att han ansåg att det inte går att översätta. Av just det här skälet. Annars, det enda alternativet är att man måste stoppa in en massa vadd av något slag. Så det skulle jag säga är problemet med examenheter. Men sen har Björkesson personligen, han har gjort, skapat den förmodligen mest läsbara examenheten som vi har på svenska. Han tar inte alltid hänsyn till alla finesser. Det finns en, man kan göra pauseringar, man kan ha cesur. Och det där hoppar han ofta över, med all rätt skulle jag säga. Vill man fortsätta översätta antika verk på svenska, vilket man naturligtvis vill, så bör man experimentera med andra sätt i framtiden, skulle jag säga. Men Björkesson utgör en sorts golv som man kan stå på när man utför de här experimenten. Ja.
Vad säger du, Anna, om det här, om Tjadevall / Niklas Hagas position kring
Ja, men det är så spännande det här att vi försöker komma åt examenheten på alla möjliga sätt, och man har verkligen kämpat med det här i teoribildning och sådär och i översättning, men det är väldigt svårt, och det som, för att just fortsätta på det spåret du var inne på, så ett stort problem som alltid lyfts fram är ju att den antika examenheten är en rytm som baseras på långa och korta stavelser, som det då finns olika sätt att dela in vad som blir lång och kort, medan vi till exempel i svenskan får svårare att applicera en sån struktur, för att vi har en sån en väldigt välutvecklad tryckaccent i språket som på något sätt trumfar över det här indelningen i långa och korta stavelser. Så redan där finns det ju problem. Och inte minst finns det ju en skillnad mellan grekiska och latin, så det är ju inte heller den antika hexametern gentemot de moderna språken, utan även om man jämför då grekisk hexameter med latinsk, så ser man att de också hanterar metriken på olika sätt, för att de beter sig olika som språk. Men just det här, också omöjligheten i att översätta antik hexameter till moderna språk, är ju också på något sätt en sanning som ofta upprepas. Och Friedrich Nietzsche la också en grund till detta, när han till och med menade att det finns inget sätt som vi idag kan förstå den här känslan för kvantiterande vers som han hade under antiken. Det kan vi aldrig förstå, så det är lika bra att vi lämnar det och håller oss till vår då lite taffliga accentvers. Men sen är det ju också så här att vi får inte glömma att vi vet inte exakt hur grekisk hexameter lät när den framfördes. Vi vet att grekerna hade idéer om det här med kvantitet i sitt språk, men vi vet inte hur de upplevde det. Och väldigt många av teorier och regler kring hexameter har helt enkelt utvecklats i efterhand genom att man statistiskt har analyserat det versmaterial som finns kvar. Det vi vet är ju att upplevelsen av den här muntligt framförda hexametern under antiken var fantastisk, underbar, ljuvlig att lyssna till. Och Lucretius, i just det här verket Om tingens natur som Björkesson har översatt, han yttrar sig på ett ställe i sin egen dikt om varför han har valt att framställa det här på versmått. Och det är, skriver han, för att den här stundtals ganska bittra medicinen som hans filosofiska framställning utgör ska mildras genom att han stryker metrikens honung på bägarens kant. Och på något sätt är det ju där som Björkesson hakar i, just när du säger, Niklas, att han presterar den här. Faktiskt, alltså i många recensioner lyfts ju hans hexameter fram som verkligen sångbar, smidig. Den blir inte den här liksom snåriga, uppstyltade, högstämda versen som kanske äldre svensk hexameter blir. Så att, och sen det sista jag tänkte på, det är ju också att hexametern är ju ett väldigt gammalt versmått, och bär ändå spår av att ha varit relativt fritt och alltså möjligt att lite spontant omforma i stunden. Och där liknade ju andra gamla versmått som romarnas saturniska vers och den här gamla forngermanska knittelversen som man tidigt använde i Sverige. Och som ju på något sätt kan ha ett ursprung kanske då i en muntlig kultur. Så att den här på något sätt kanske från början inbyggda friheten i hexametern tycker jag ger tillåtelse till svenska översättare och andra översättare att just behandla den också fritt.
Jättebra. Vill du svara?
Jag skulle vilja invända mot några saker. Får jag göra det? Jag har inte så mycket tid. Men jag skulle vilja all korthet skulle jag säga att Nietzsche har fel här. För att sammanfatta min invändning. De antika språken, både latin och grekiska och även andra språk, och också vissa många samtida språk, till exempel finska och tjeckiska och arabiska, bygger arabiska i någon mån i alla fall, bygger på just kvantitet, alltså längden på stavelserna. Hela vardagsspråket är uppbyggt på växlingen mellan långa och korta stavelser. Så funkade både latin och grekiska, det var ingen skillnad. Det är klart det finns skillnad mellan språken, men så funkade de detta skäl. Att, jag tror även fornnordiska funkade så här för övrigt. Av det enkla, till skillnad från våra språk som är svenska, som är uppbyggt på tryckaccent när vi pratar så här som vi gör nu. Så av det enkla skälet att vardagsgrekiskan och vardagslatinet byggde på växlingen mellan långa och korta stavelser, bygger också deras poesi på växlingen mellan långa och korta stavelser. Det är inget konstigt med det. Det blir konstigt när man ska ta en poesi som bygger på den här växlingen och överföra den till ett vardagsspråk som bygger på andra, står på en annan grund, helt enkelt. Och det är där problemen börjar. Men sen skulle jag också säga att det går alldeles utmärkt att läsa antik grekiska och latin kvantitativt. Det finns på YouTube, ni kan lyssna på det. Det går att öva upp ganska enkelt. Man börjar läsa det som en morsekod. Sen när det gäller latinet så lägger du på tryckaccenter här och var, eftersom latinska ord har tryckaccenter. När det gäller grekiska får man öva in tonaccenter. Det är lite knepigare, men det går också att göra. Det är inget svårt. Eller ja, det finns mycket svårare saker. Det här är vanliga språk vi pratar om. Men vad kärnan här ligger i att jag tror att det har att göra med själva kvantiteten. De här kvantitativa språken har fler stavelser. För att säga en sak behöver de fler stavelser i regel. Ta till exempel ordet för hav på grekiska, thalassa. Det är tre stavelser, på svenska en stavelse. Det finns såklart exempel åt andra håll också. Men det här, det som kräver, säg, 10 stavelser på grekiska behöver bara 7 på svenska. Genomgående. Och det här har med skillnaden mellan kvantitativ och tryckaccent att göra. Så vi har de här fantastiska, riktigt jäkla fantastiska diktverken som är extremt kompakta. Det är poesi liksom, på tusentals rader, kompakt poesi i regel. De bör översättas som den kompakta poesi de är, inte som lite så här småprats dikt, ja, för att tillspetsa. Det var väl min invändning här. Ja.
Så översättaren, nästa översättare som väljer att ta eklogerna, Vergilius-eklogerna, måste tänka efter ordentligt. Vill han göra det fritt eller... Ja.
Jag kan ta dem.
Jag ska bara säga en sak vad gäller hexameter. Finns ju på svenska, det är inget fel på svensk hexameter, vill jag. Den uppfinns av Stjärnhjälm med liksom, han utgår ju från de antika versmåten, men han uppfinner den svenska hexametern och den har liksom finns jättefint svensk hexameter. Det är inte problemet.
Jättebra. Vi måste komma in på lite exempel så att vi har någon. Nu har vi bara pratat principiellt här, ja. 30 minuter. Anna, har du något exempel med dig som du vill lyfta fram? Så får vi höra lite exameter också.
Ja, jag vill ju gärna... Alltså, det är ju också detta att ett av de här liksom, så att säga, svenska problemen med exameter är ju att om man inte vet hur man ska läsa detta för sig själv så är det lätt att det nästan blir prosa. Så att där finns ju ytterligare kanske en pedagogisk gärning att göra att vi måste också utbilda läsare i att läsa den svenska exameten. Det är inte bara översättarens eller författarens uppgift detta. Men då tänkte jag ta ett stycke ur Eneiden, slutet av sång 4, som ju innehåller den här tragiska kärlekshistorien mellan hjältarna Aeneas och Dido, drottning i Karthago. Och där tycker jag att Björkesson liksom excellerar i allt. Men framför allt i det här fantastiska språket som han ju har gemensamt med Vergilius på något sätt. De excellerar var och en på sitt språk. Och då skriver Björkesson så här. Det är Didos dödskamp som är väldigt utdragen när hon har tagit livet av sig uppe på ett bål som hon själv har rest när Aeneas har seglat iväg. Och då förbarmar sig gudarna och skickar gudinnan Iris för att avsluta Didos kval. Och då låter det så här. Genom rymden med solen i ansiktet sänker sig Iris på sina saffransvingar, daggstänkt, speglande tusen färger och stannar på Didos gässa. Jag bär detta offer som man befallt mig till Dis och löser din ande från kroppen. Sägande så skar hon av en lock med sin hand. I detsamma flydde värmen och livet försvann i den flyktiga vinden. Så där hade vi lite svensk hexameter.
Då vänder jag mig till dig, Niklas.
Jag tänkte inte vara så originell. Jag tänkte börja med inledningen på Iliaden. Eller jag tänkte bara ta den. Två rader. De lyder så här i Björkessons översättning. Vreden gudinna besjung som brann hos Peliderna Killevs. Vs, det är en Björkesson-stavning. Den som sänt tusen kval över olycksfödda Akajer. Vi tar hela inledningen. Modiga hjältars själar i mängd har den störtat till Hades och lämnat kvar som rov åt allsköns fåglar och hundar kropparna ovan jord. Ty så var Olympiens vilja. Ända sedan de först kom i gräl och började strida, folkens härskare Atrevs son och den äde Akilevs. Ja, alltså det funkar ju med hexameter på svenska. Det är min kritik ligger. Men om vi tittar på första raden här bara. Vreden gudinna besjung som brann hos Peliderna Killes. För er i publiken som är bekanta med Erland Lagerlöfs klassikerförklarade översättning från början av 1900-talet så hör ni kanske likheterna. Han har också en brand. Sjung och gudinna om vreden som brann hos Peliderna Killes. Det fick alla skolbarn lära sig recitera en gång i tiden i svenska skolor. Den här elden finns alltså hos både Lagerlöf och Björkesson. Faktum är att Björkesson tar den inte från Homeros utan från Lagerlöf. Och Lagerlöf i sin tur tar den inte heller från Homeros utan från, tror jag i alla fall, från den första tyska hexameteröversättningen av Iliaden av Fosje. Typiskt tyskt sent 1700-tals fenomen. Johan Heinrich Fosje. Foss i alla fall, V-O-S-S. Som mer eller mindre uppfann den moderna hexameteröversättningen. Han har ett tyskt verb, ett brant, som egentligen betyder sprang fram. Men det betyder också att det finns en eld där också. Alla de här tre översättarna hämtar elden från varandra. För de måste fylla ut sin rad på något sätt. Det är ganska snyggt, men du får med en metafor som inte är homerisk. Vreden brinner ingen annanstans hos Homeros. Jag tror inte den brinner någonstans i den antika litteraturen överhuvudtaget. Du får in ett konstigt tempus och så vidare. Så detta för att illustrera min kritik av examen.
Hade du några fler exempel?
Jag tänkte ta ett bara här ur Lucretius också. För att före Björkessons versöversättning så fanns ju faktiskt en prosaöversättning också. Från början på 70-talet av Bertil Cavallin. Och Cavallin säger ju det att han väljer prosa för att kunna lägga sig ännu närmare originaltexten. Och när han gör det så blir hans prosaöversättning väldigt poetisk. Så det är ju väldigt intressant. Nu hinner vi inte läsa båda här, men just inledningen på ett sånt här maffigt verk, då ska man ju liksom lägga mycket krut på både vers och innehåll, och Lucretius anropar då Venus för att få hjälp med sitt stora verk. Och där tycker jag faktiskt att det kanske då är Björkessons lite mindre lycka. Alltså där har han inte riktigt den här smidigheten, utan där är faktiskt den här prosaöversättningen både lite mer poetisk och lite smidigare. För då skriver Björkesson så här i den här adressen till Venus då. Dig flyr stormar och himlens moln när du nalkas, gudinna. Jorden, konstnären, låter för dig betagande blommor spira ur marken. Tätt mot dig ler blå oceaner. Glänser en stillnad sky som överallt strålar av klarhet. Och så vidare. Alltså här, det blir lite snårigare. Och det är ju hela tiden den här balansgången som man får ge sig i kast med när man översätter metriskt.
Niklas, har du något sista exempel? Vi har
så det här är lite ogint mot Björkesson, för det är inte så snällt mot honom det jag tänkte. Men
inte,
nej, för jag, vi sitter här och hyllar honom ändå. Men jag vill bara undersöka, jag argumenterar inte för att man inte ska översätta metriskt. Jag tror till exempel någonting man skulle kunna göra är bara ta bort en fot från hexametern och översätta till någon form av svensk pentameter. Skulle man få en mycket tajtare vers. Då skulle man till exempel slippa såna här fadäser. Någonting annat som borde göras är, det låter jag som att jag bara är betald av någon stat, men det finns inga kvinnliga översättare av antik poesi i Sverige. Det borde det göra. Jag tror att det skulle kunna bli lite mer liv i luckan om någon kvinna vågade ta sig an till exempel Hesiodos, som jag nu ska citera ifrån. Hesiodos Theogoni, som Björkesson översatte i början av 2000-talet, är ett litet epos som står i skuggan av Homeros och innehåller en hel del misogyni. Men Björkesson har, vi får skylla på examen här, vridit upp den här misogynin ordentligt. Ja, det är två rader här, som på, om jag bara snabbt översätter dem från grekiska så låter de så här. Det här handlar om Pandora, hon är den första kvinnan i den här myten då, som kommer. Människorna får kvinnan som straff, så går storyn här. Och den här kvinnan då, hon är från de feminina kvinnornas släkte, eller kanske de veka kvinnornas släkte. Hennes släkte är fördärvligt och hon kommer från och hon tillhör kvinnornas släkte. Det här var väldigt slarvig översättning, men ungefär så. Inte särskilt många adjektiv alls. I Björkessons utfyllnad låter det så här. Ursprung är hon och rot till den avföda vi kallar kvinnor. Från henne stammar det onda kön och fördärvliga släkte som till ett gissel för män har fått sin boning på jorden. Jag undervisade på den här en gång och hajade till i alla fall. Jag var tvungen att förklara för studenterna att det står faktiskt så här. Det är misogynt, men så där misogynt. Det här var ett ganska ogint exempel mot Björkesson som sagt. Men det här är också ett exempel på vad som händer när man hela tiden måste fylla ut versen. Och det här händer, ibland blir det riktigt lyckat, men själva utfyllnaderna som sådana är ett problem. Som gör poesin lite konstiga pratigare och tråkigare också faktiskt. Det här var inte så tråkigt, men andra partier kan bli tråkigt. Ja.
Jättebra. Tiden är slut. Jag tackar er båda så hemskt mycket. Tack Anna, tack Niklas, tack. För det här. Ja. För en balanserad diskussion.